Hej och välkomna till Land Lantbruks poddradio, avsnitt 6 med mig Camilla Olsson.
Och med mig Anna Nilsson.
Vi har gjort några avsnitt nu, Anna, och vi har till och med gjort ett specialavsnitt från Borgeby fältdagar i Skåne förra veckan.
Ja, det var verkligen jättekul. Så lyssna gärna på programmet om ni inte har gjort det. Och jag pratade med flera av er poddlyssnare under fältmässan. Och det är verkligen roligt att höra vad ni tycker om programmet. Och kom gärna med tips och idéer och uppslag vad ni tycker vi ska ta upp här i podden.
Men för de som inte har varit med oss från början så kanske vi ändå ska berätta lite vilka vi är.
Ja, vi jobbar då på tidningarna Land Lantbruk och Skogsland. Och jag är reporter, främst på Land Lantbruk. Och skriver om allt från krimnyheter i lantbruksvärlden till vad som händer under odlingssäsongen. Och så gör jag några djupdyk inom forskningen då och då.
Och jag jobbar som webbredaktör på Land Lantbruk och ser till att vår webb lantbruk.com ständigt är uppdaterad med de senaste nyheterna inom lantbruk och skog. Tillsammans så gör vi den här podden som kommer varannan onsdag och som finns på iTunes och på vår egen hemsida att ladda ner. Lantbruk.com hittar du den på.
Ja, och jag tycker att vi ska säga någonting om dagens inspelningsplats också. För vi har ju förflyttat oss ut från redaktionen i Stockholm där vi ofta spelar in programmet.
Det stämmer. Om jag tittar åt mitt håll så kan jag höra gamla E22an och jag ser en hel del träd framför mig och två hästar som faktiskt är i den hagen där vi står under en jättestor ek och bland några större stenar. Vad ser du?
Ja, jag ser ju ett vidsträckt vetefält som är i en sån här underbart härlig vetegrön färg som den är så här dags om året. Jag ser ett vindkraftverk, jag ser en talldunge och lite längre bort nya E22an.
Precis, och om ni hör något surr i bakgrunden, kanske något så svagt ljud av bilar eller så är det just de här vägarna som hörs med vinden där vi står. För vi är nämligen på din gamla föräldragård söder om Kalmar.
Ja, exakt. Så det är mina föräldrar som driver den här gården. Med ganska mycket växtodling. En bit bort bor grisarna. Och vi har även skog, entreprenadkörning och så vidare. Så det är ganska mångfacetterat lantbruk.
Och vi ska inte glömma bort också att nämna de här hästarna som jag precis sa som heter Piazza och Solid. Och som är väldigt nyfikna och som nu håller oss sällskap under den här inspelningen.
Och Piazza, han är ju inte vilken häst som helst. Han är ju poddhästen.
Det stämmer bra det. Det är han som gnäggar där i början i vignetten.
Så vi får se om han hälsar på också under programmet.
Så med det sagt så tycker jag att vi ska berätta lite om dagens program. För vad kommer vi egentligen att äta i framtiden och hur kommer vi att odla det? Det är några deltagare i ett framtidsprojekt på KSLA, Kungliga Lantbruks- och Skogsakademin, tittat närmare på.
Ja, och sen ska vi också resa österut för att träffa mjölkbönder i Finland.
Och kanske minns ni också det här.
Och då ska han skriva den mot straffpunkten till kanske. Kan ni tro att han tar snäv ansats i alla fall. Springer fram mot bollen riktigt nu. Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortsidan straffpunkten. Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Aldrik. Det är en kalabalik i mitten. Där är Mellberg. Där är Ljungberg som faller Ljungberg. Och åter på två minuter. Bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är inte den mål av Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Det är inte sant, jag tror inte att det är sant. Tack
så. Ja, för så här lät det när Lasse Granqvist och Ralf Edström kommenterade herrlandslaget i fotboll när Sverige vann mot Italien i EM 2004. Mannen som var med då och ledde det svenska landslaget mot vinst ska vi också träffa. Jag pratar naturligtvis om Lars Lagerbäck som numera delar sin tid mellan Island, TV:s expertkommentator Soffa och skogen.
Och som inte det räckte så blir det även veckans bonde. Känn dig varmt välkommen till poddavsnitt nummer 6. Då kör vi!
Och först ska vi över till en annan hage. Mikael Österberg är mjölkproducent i Kimo, 5 mil norr om Vasa i Finland. Vår reporter åkte dit för att prata nybygge, TS-halt och gå en rundtur på gården. En solig men blåsig dag i Västfinland.
Så. Nu är vi uppe här då och kollar ner över korna. Hur många är det här inne?
För tillfället har vi 73 mjölkkor här. Och lika många ungdjur ungefär. Men de småkalvsavdelningen är i gamla ladugården och mjölkkorna och dräktiga kvigorna finns här i den nya, nya ladugården.
Och det står en ko där och mjölkas. Vad är genomsnittet på antal mjölkningar per dag per ko?
För tillfället ligger vi på 2,4 mjölkningar per dygn.
Och hur har arbetet ändrats för er sen ni började med robotmjölkning?
Ja, det har ju blivit betydligt mer flexibelt och fysiskt lättare kött. Och så vi tycker att det passar, som för en barnfamilj som oss, så passar det väldigt bra med robotmjölkning, för att många av de här barnens aktiviteter är ju tidigt på kvällarna och så man ska iväg tidigt och som sagt, man kan göra arbetet tidigare på eftermiddagarna istället. Mm.
Mm. Får vi gå in och kolla sen då? Ja, nu står vi här nu på foderbordet inne i ladugården. Ja. Vad är det för mjölkras ni har?
Vi har finska Eichir-rasen till 75%. Mm. Sedan har vi Holstein cirka 25% och så några västfinska mjölkkor, mest på provbara som är den gamla finska lantrasen. Mm. Men det är främst den finska Eichir-kor som är. Ja. Som är väldigt lik svensk rödboskap.
Ja, verkligen lik, ja.
Mm. Ja, här står korna och äter ensilage från förra skördesäsongen och vi tycker att ensilagekvaliteten är det viktigaste som finns för en mjölkproducent i Finland, att det är den som ska ge mycket mjölk åt oss.
Mm. Oj, nu blir jag buffad här på här av en ko. Nyfiken.
Det är en nyfiken sinko som inte har så mycket annat att fundera på.
Oj ja.
Den är på sin sida.
Ja, den håller på att sticka upp nu i mikrofonen här. Ja. Men här är då grovfotet. Det är ganska torrt. Mm. Det är inte jätteblött.
Nej, vi försöker förtorka ensilaget cirka ett dygn innan vi rundvalar det. Ja, vi tycker att det blir smakligare och lättare att ensilera bara det görs i fint väder, goda väderleksförhållanden. Så att vi torkar det till cirka 30-35%, eller ska vi säga mellan 30-40% DS.
Mm, mm. Ja, men nu, den här synkorn, hon vill ju slicka på mina stövlar.
Synkorn har inte så mycket att fundera på, den behöver inte producera mjölk på en några veckor än och så den är och vilar upp sig.
Där hörde vi Mikael Österberg som driver ett mjölkföretag tillsammans med sin fru Anne-Maj i Österbotten i västra Finland. Reporter var Anna Nilsson.
Ja, med våra korta mörka vinterdagar och långa ljusa sommarnätter så har vi mycket gemensamt med Finland, vårt närmsta grannland i öst. Men historien och politiken skiljer landsbygden och lantbrukets utveckling åt. En stor faktor är att Finland förlorade stora delar av Karelen i det finska vinterkriget och 400 000 lantbrukare fick evakueras och tilldelas ny mark i norra och östra Finland. Det blev en omvänd strukturrationalisering och 100 000 nya gårdar kom till under efterkrigstiden.
Och vårt grannland Finland har ju också mycket gemensamt med oss i Sverige. Vi har ju till exempel ganska liknande klimat och liknande förutsättningar för både lantbruk och skogsbruk. Och för att prata lite mer om det här så träffade vår reporter historikern Ann-Katrin Östman vid Åbo Akademi som har forskat på agrarhistoria, kvinnohistoria och socialpolitiska reformer i Norden. Och när vi träffade henne så var det för att prata skillnader och likheter mellan lantbruket i Finland och Sverige.
Det finns ju skillnader, tydliga skillnader redan under 1800-talet. Det att Finland så är jordbruksbefolkningen mer enhetlig. Också där finns klasskillnader, där finns skillnader mellan stora och små gårdar. Men det finns förhållandevis få stora gårdar och förhållandevis få gods. Det betyder då att man kan se förstås den här tidiga jordbruksutvecklingen så dras man med av de som kallade gentlemannajordbrukarna också. Och i Finland då kommer den här utvecklingen senare därför att sådana saknas. Men samtidigt ger ju det finska jordbruk är också exempel på hur det är småbrukarna som utvecklar. Alltså det är också sådana regioner som saknar större jordbruk. Där är svenska Österbotten exempel, finska Österbotten exempel. Så har man tidig utveckling av jordbruket under senare delen av 1800-talet och också tidigare. Så därför kan Finland med sin annorlunda sociala skiktning visa då också att området med mindre gårdar utvecklas snabbt.
Hur kan man se sen hur utvecklingarna har skilt sig åt mellan Finland och Sverige i lantbruket?
Ja, det kan man se. Men först vill jag också peka på att det finns väldigt många likheter. Och här tror jag att likheten ligger i betydelsen av boskapsskötsel och mjölkhantering. Det är via mjölken, smöre, osten som har haft väldigt stor betydelse. Skogen har också varit viktigt i norra Sverige och i Finland. Men i stora delar av Finland och i stora delar av Sverige så har ju jordbruken moderniserats under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal genom en utveckling av mjölkhanteringen. Det här är typiskt för båda länderna och för Norge och för Danmark. Det här betyder att man utvecklar jordbruket genom områden som är kvinnornas. Och det betyder ju att kvinnorna under en lång tid fram i tiden har stor betydelse.
I Finland?
Och i Sverige också. Mm. Jag menar det är alldeles självklart att svenska kvinnors arbete för jordbruket var ju viktigt på 1830-talet, 40-talet, 50-talet och också. Men det kan hända att jordbruket mekaniseras och professionaliseras på ett sätt som gör att kvinnorna försvinner lite tidigare i Sverige. Men där tror jag att minnet är kort, att man ska komma ihåg att också i Sverige har kvinnorna haft en extremt stor betydelse för lantbruket långt fram i tiden.
Och det var likheter och vilka skillnader?
Skillnaderna finns väl. Alltså skillnaderna är både historiska och präglade av historiska förlopp, kunde man säga då, att redan under väldigt tidigt så var den här sociala strukturen mer homogen i Finland. Det fanns flera småbruk och flera smågårdar och färre gods. Så den här sociala strukturen har ju påverkat, finns kvar och påverkat lång tid. Sen kommer politiska reformer som torpafrigörelsen 1918 där man beslutar då efter inbördeskriget att torparna ska få rätt att friköpa och ta lån och friköpa sina brukningsenheter. Det här är ett förslag som man förbereder för inbördeskriget men som man gör då. Och sen under 20- och 30-talet så genomför man reformer som gör att obesuttna ska ha rätt att köpa jord och få lån för att köpa jord. Det här kanske kan kännas som dåliga beslut eftersom det är en svår framtid de människorna får. Men inga liknande reformer gjordes i Sverige där man då har för att till exempel då främja staternas situation. Så att man satsar i socialpolitiskt syfte under 20- och 30-talet tydligare på jordbruket i Finland. Då var det socialpolitik det här. Men sen kommer kriget och det betyder att man har en stor befolkning som ska evakueras. Och då delar man jorden.
Hur många var det?
Men det är ju flera hundratusen. Och det betyder att det berör ju en tiondel av Finlands befolkning som då alla är ju inte bönder, alla, en del bor i städer. Vi börjar ju en storstad som går förlorad. Men det betyder att en stor del då ska få jord. Och där fanns det kanske inte den här tron att moderniteten, framtiden ligger i jordbruket alena. Men det fanns inga andra sätt att göra det här. I Sverige finns ett känt beslut från 1947 att man ska rationalisera jordbruket. Liknande politiska beslut införs i Finland under 60-talets lopp, eller senare delen av 60-talet. Och då ser vi en väldigt snabb nedgång för småbruken under 70-talet. Den nedgång då man har sett i Sverige 30 år tidigare. Sen en del större gårdar som lever kvar då in i EU-perioden, men där ser vi då en snabb förändring, väldigt, väldigt snabb förändring. Så att skillnaderna mellan Finland och Sverige är då kanske den här senare utvecklingen, men snabbare i Finland.
Där hörde vi Ann-Katrin Östman, forskare vid Åbo Akademi. Reporter var Anna Nilsson. Mer om Finland kommer du kunna läsa i papperstidningarna Land, Lantbruk och Skogsland. Och det finns även bilder från reportageresan på vårt Instagramkonto. Och där heter vi Land, Lantbruk.
Trots att det blåser ganska rejält här nu i hagen så är det dags för svenska nyheter i korthet. Vi börjar med sjuka träd. Och askskottsjukan är, som vi tidigare har berättat om här i podden, ett stort problem i flera länder i Europa. Så även i Sverige. För att göra någonting åt sjukdomen så ska SLU och Skogsforsk samarbeta för att minska effekterna av sjukdomen. Från och med i år och 2 år framöver ska de samla in ympkvistar från friska askar som växer i närheten av skadade träd. Syftet är att skapa en genbank med resistenta askar och på det sättet öka kunskaperna om vad det är och varför vissa träd kan stå emot askskottsjukan. Samtidigt ska också rekommendationer ges om hur sjukdomen ska hanteras.
Vi byter ämne. Ekoförsäljningen ökar hos ICA. ICA står för en tredjedel av Sveriges ekoförsäljning och nu fortsätter försäljningen att stiga. Försäljningssiffrorna för ekologiskt visar att sortimentet ökade med 3% jämfört med samma tidsperiod förra året.
Något som också ökar är skogsavverkningarna. Efter att ha legat 30% lägre än i fjol ökar nu avverkningsanmälningarna snabbt. I april var ökningen 12% lägre än i fjol och i maj var ökningen 25%. Totalt sett är avverkningsanmälningarna 12% lägre än i fjol för årets första 5 månader. Det visar statistik från Skogsstyrelsen.
Vi ska fortsätta in i framtiden. För vad sägs om odlingsrobotar istället för traktorer? Bönbiffar på IKEA istället för köttbullar? Och en kötttillverkningsmaskin i var man och kvinnas hem? Tankesmedjan Framtidsprojektet har under ett år spanat på hur lantbruket och landsbygden kan se ut år 2063. Vår reporter Anna Nilsson träffade en av Tankesmedjans 18 medlemmar, nämligen veterinären Anja Pedersen, i samband med att projektet presenterades på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLAs, 200-årsjubileum.
Vi tror väl att djurproduktionen är väl kanske inte så stort förändrad, men däremot så satsar vi på hållbara djur. Vi satsar på längre produktioner, att djuren ska hålla mycket längre, och vi håller inte uppe dem lika mycket med antibiotika och andra saker, utan de ska hålla och vara friska, annars har de ingen plats i produktionen. Sen så tror vi väl på mer diverserad produktion. Insekter till exempel är något som vi tror kommer. Fiskproduktionen kommer flyttas närmare staden och ske i bassänger in i staden och så vidare för att möta det behovet som finns in i staden. Och sen så blir det mer professionella lantbruk. Vi pratar om lantbruk med en tydlig styrning, en tydlig ledning. Duktigt folk som är utbildade, som har varit ute och sett mycket annat, som har tagit in mycket kunskaper och kan medföra mycket saker in i själva lantbruket. Det är väldigt moderna lantbruksföretag.
Och Framtidsprojektet består då av olika unga akademiker,
ja,
som tankesmedja, ja, för inom de gröna näringarna.
Ja, precis. Så det är allt från agronomer till civilekonomer till veterinär som jag är, och det är ingenjörer har vi också haft med och så biologer. Vi har kommit från väldigt olika platser från början när vi började prata. Men vi har nog hamnat någonstans i en rätt så gemensam syn ändå. Även om vi nog fortfarande har lite skilda uppfattningar om vissa saker. Och så.
Har du några tips till lantbrukare idag för att möta framtiden?
Man ska försöka och se vad som händer på andra platser än hemma. Och ta till sig det och inte döma ut det.
Har du något exempel?
Nej, inte direkt så. Vi har ju tänkt 50 år framåt i tiden, så de förändringarna är ju inte här nu, så kan man väl säga. Men att inte vara skeptisk och att ha ett öppet sinne tror jag är en väldigt bra start för att komma 50 år framåt i tiden och fortfarande ha kvar sitt företag.
Det sa veterinären Anja Pedersen från den naturvetenskapliga tankesmedjan Framtidsprojektet. Reporter Anna Nilsson.
Och nu är det dags för utländska nyheter i korthet. Och vi börjar i USA, där bränder, tromber och stormar har gjort att tusentals hektar skog brunnit i södra Kalifornien och södra Mexiko. I Oklahoma och Texas har tornador orsakat stor förstörelse och starka stormar befaras i sommar. Nu arbetar trädplanteringsorganisationer och skogsägare för att återställa landskapet.
Vi ska vidare till en annan stor kontinent, nämligen Australien. Där har aktivister smugit in i grisstallar för att filma trånga miljöer och fixerade suggor, något som är tillåtet i Australien. Filmerna har lagts upp av djurrättsaktivister på internetkanalen YouTube, och detta för att väcka opinion mot landets grisuppfödning. Representanter för branschorganisationerna för grisuppfödning säger att det finns en oro för att konflikten kan leda till fysiska sammandrabbningar mellan aktivister och bönder.
Och tillbaka till EU, där 18 000 namnunderskrifter har samlats in i kampanjen Labeling Matters, som betyder märkning har betydelse, från medborgare i EU-länder. Önskemålet är att EU ska införa en märkning av kött och mejeriprodukter liknande den som infördes för ägg 2004. Compassion in World Farming, som arbetar för djurvälfärd inom lantbruket, står bakom kampanjen. Namnunderskriften har skickats in till EUs jordbruksminister för att stödja ett förslag om metodmärkning i ett kommande lagförslag.
Det fortsätter att blåsa här i Hästhagen, men vi fortsätter inspelningen i alla fall. För kanske vet du vem han är för att han tog det svenska herrlandslaget i fotboll till 5 raka slutspel under åren 2000-2009. Men idag tränar han det isländska landslaget och är expertkommentator i TV. Men kanske visste du inte att Lars Lagerbäck också har ett annat intresse, nämligen skogen. Och det var där som vår reporter Mats P. Ostelius träffade honom, nämligen i hans egen skog i Ovansjö utanför Ånge i Medelpad.
Du är ju väldigt skogsintresserad och aktiv skogsägare, Lars. Hur kommer det sig?
Ja, jag är ju uppväxt med det här i min ungdom, så att hur aktiv jag är kan man väl diskutera. Men jag försöker göra så mycket jag kan och hinner, så att, det var ju i och för sig vänligt att kalla mig aktiv.
Men skogsintresset, får jag förstå, kommer från barnsben?
Jo, som jag sa, jag är ju uppväxt här och ju äldre jag blivit sen också, ju mer har rötterna dragit, om man får uttrycka sig så. Så att, jag tycker det är jätteskoj att ha den här möjligheten. Det är både kombinerat avkoppling och man får lite fysisk aktivitet så man håller den gamla kroppen igång.
Den här gården var ju till och med demonstrationsgård tidigare när skogsägarrörelsen drev igång sin kampanj där, Kraftsamling skog. Hur kommer det sig?
Ja, det vet jag egentligen inte. De frågade mig om de fick ta den här som en demonstrationsgård, och det hade jag ju ingenting emot, utan så det var deras beslut och val.
Var det något speciellt som visades då?
Ja, de visade ju vissa ytor då liksom, som man kunde då, till exempel där vi går nu, det är ju en gallring som var gjord då strax före för att visa då hur mycket tillväxten förändrades på en bra gallrad skog, så att det var ju en demonstrationsyta som de hade.
Det som du själv brukar göra i skogen när du är självverksam, vad är det framförallt du arbetar med då?
Ja, praktiskt är det ju nästan bara röjning. Sen försöker jag självklart vara med och tillsammans med Skogsägareföreningen, skogsinspektor, och planera lite vad som ska göras och sådär. Men praktiskt så är det i stort sett röjning och att man går och kollar lite hur det ser ut med återväxt på planterande områden och liknande.
Om du tänker på din skogsbruksplan, vad är det som ligger närmast på tur de här närmsta åren, 1-2 åren i skogsbruket här?
Ja, nu är det tyvärr sviter efter den senaste stormen som var för 2 år sedan, att det var mycket som blåste omkull, och så nu är det. Det har tagits rätt på allting. Vi hade ju granbarkspår här också, så det var ju viktigt att man fick ut allting som hade blåst om kuller skogen. Men nu är det ju återväxtåtgärder då väldigt mycket närmsta tiden, och en del röjningar också att göra på fastigheten.
Du är medlem i Norrskog, Skogsägareföreningen. Vad har de för roll att fylla som du ser i skogsbruket?
Ja, jag menar, jag är väl kanske lite partisk eftersom min pappa jobbade åt Skogsägareföreningen, och så jag är ju uppväxt med det. Men nej, jag tycker det är ganska sympatiskt på ett sätt att det finns en ekonomisk förening och samtidigt fungerar som en intresseorganisation. Och jag har också alltid haft väldigt bra kontakt med de skogsinspektorer som har jobbat där, så det har ju underlättat för mig också att man kände folket som skötte mycket åt den vad det gällde skogsfastigheten. Så det är väl kombinerat från de sakerna.
Till sist här, att komma hem till Medelpad när du har ett kringflackande liv i fotbollsvärlden, är det viktigt för dig?
Ja, det är det ju. Jag menar, eftersom jag dessutom trivs här, men för mig är det ju både. Det är ju så annorlunda att vara här då än liksom med min tidigare eller min nuvarande ordinarie verksamhet. Så det är både avkoppling och framförallt också får man lite fysisk aktivitet som jag sa tidigare.
Sa Lars Lagerbäck, tidigare förbundskapten för det svenska herrlandslaget i fotboll och numera förbundskapten för det isländska landslaget, reporter Mats P. Ostelius. Och från skogarna i Ånge så beger vi oss nu till Värmland. Det har blivit dags för veckans bonde.
Ja, hej. Det här var Anders Söderberg. Jag jobbar tillsammans med en har på Hertsöga lantbruk utanför Karlstad, Värmland.
Och vad händer hos dig just nu?
Just nu sitter jag och sprutar lite fortfarande ogräs, det sist tådde.
Och vad, hur har säsongen varit i övrigt?
Det har varit lite, jag ligger lite efter med sprutningar fortfarande. Kör både det sista ogräs nu och sen kör jag svamp samtidigt. Och då har vi vår kolmar då för rapsen som jag ligger och bekämpar. Ska väl börja köra andra gången mot den nu.
Ja, den har kommit in från öst, kolmalen.
Ja, och det är ganska många alltså.
Så det är mycket att göra.
Ja, och samtidigt som jag sprutar så kör ju de andra, gör hästfoder då.
Ja, för ni odlar mycket vall, 500 hektar och exporterar till Norge.
Ja, ungefär 70% av det vi producerar i Sverige till Norge. Och sen är väl resten här i närområdet runt södra Värmland kan man säga.
Och hur är vallen i år?
Ja, det är lite svårt när det är vädret. Varannan dag för vädret är ju ingen drömväder när man ska ligga och köra hövannare direkt. Så vi har ju inte fått in så mycket vanligt torrt till han, utan det är mest till Lars.
Och vad ska du göra mer idag?
Det blir nog ett uppehåll i sprutningen nu. Hem och se hur det går för hövändarna. Och sen blir det nog fortsatt sprutning ikväll när jag har lugnat sig lite.
Fullt upp. Och till sist, vad önskar du dig mest just nu?
Ett rejält högtryck. Inte för min sprutnings skull, men för höets skull.
Bra höväder alltså. Jag är på önskelistan.
Ja, precis.
Sa Anders Söderberg som höll på att spruta i Hertsöga i Värmland när vår reporter Anna Nilsson ringde honom tidigare. Ja, och det här var faktiskt allt för oss i Hästhagen söder om Kalmar för denna gången. Och nästa poddavsnitt kommer ut den 17 juli. Och det blir ett spännande sommaravsnitt, så hoppas att vi hörs igen då. Och vill du se bilder på hur vi har det här? Bland annat på poddhästen. Så kolla in vårt Instagramkonto. Sök på Lantbruk så hittar du oss där. Och vill du följa oss lite mer bakom kulisserna på redaktionen så finns vi även på Facebook. Och på vårt Twitterkonto kan du twittra till oss eller ställa frågor. Där använder vi hashtaggen LLantbruk. Men vill du hellre mejla till oss så gör du det på adressen landlantbruk@lrfmedia.lrf.se. Och fler spännande lantbruks- och skogsnyheter hittar du även såklart i tidningarna Land, Lantbruk och Skogsland. Och på vår webb såklart, lantbruk.com. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.